Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Den här volymen samlar två texter av Karl Marx från olika skeden i hans utveckling, de ekonomisk-filosofiska manutskripten från 1844 och det kommunistiska manifestet, skrivet med Friedrich Engels 1848. Tillsammans visar de hur Marx rör sig från en filosofisk undersökning av människans erfarenhet av arbete till ett kort politiskt program för kommunistisk organisering. Manuskripten skrevs i Paris, blev aldrig färdigställda av Marx och publicerades först långt efter hans död. Där analyserar han hur lönearbete, privat egendom och pengar kan göra människors egna krafter främmande för dem. Manifestet är däremot en avsiktligt skarp pamflett riktad till en växande arbetarrörelse i ett Europa präglat av industrialisering och sociala konflikter. Boken är därför både filosofi, politisk ekonomi och politisk agitation. Dess syfte är inte bara att beskriva kapitalismen, utan att förklara varför dess sociala relationer enligt Marx skapar konflikter och varför de kan förändras genom kollektiv handling. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, det främmande arbetet har fyra sammanlänkade former. I manuskripten formulerar Marx sin tidiga teori om alienation eller främmandegörelse. Han menar att lönearbetaren inte fritt bestämmer över arbetets resultat. Produkten tillhör den som äger fabriken, marken eller kapitalet och kan därför framträda som en makt utanför arbetaren. Ju mer arbetaren producerar, desto mer kan den egna produktionen stärka en ordning som arbetaren saknar kontroll över. Marx beskriver också en främmandegörelse i själva arbetsprocessen. Arbetet blir då främst ett medel för att överleva, inte en verksamhet där individen utvecklar förmågor och egna syften. Därifrån följer en tredje dimension, avståndet till det han kallar människans artväsen. Med det avser han människans möjlighet att medvetet och socialt forma sin värld, snarare än att bara reagera på omedelbara behov. Slutligen påverkas relationen mellan människor. När tillgång till arbete, egendom och varor organiseras genom konkurrens, möter människor varandra som köpare, säljare, ägare och arbetssökande. Analysen är viktig eftersom Marx inte begränsar kritiken till låga löner. Han frågar hur hela arbetsrelationen formar erfarenhet, gemenskap och självförståelse. För det andra, privat egendom förklaras som både orsak och resultat. Marx kopplar främmandegörelsen till privat egendom. Men han behandlar inte egendomen som enbart en juridisk regel om vem som äger vad. I hans resonemang är privat egendom ett socialt förhållande där de som äger produktionsmedlen kan tillägna sig resultatet av andras arbete. Därför kan kapital, mark och pengar få en ställning som bestämmer människors möjligheter att arbeta och leva. Samtidigt argumenterar Marx för att privat egendom inte bara orsakar det främmande arbetet utan också återskapas av det. När arbetaren måste sälja sin arbetskraft och avstå produkten samlas kontrollen över resurser och resultat hos ägaren. Detta skapar en cirkel där arbetsdelning och beroende bidrar till fortsatt ojämlik kontroll. Manuskripten skiljer sig här från en rent moralisk fördömelse av rikedom. Marx försöker istället visa hur ekonomiska kategorier vilar på bestämda relationer mellan människor. Hans alternativ, kommunism, presenteras som ett försök att övervinna denna uppdelning mellan ägande och arbete. Det handlar i hans tidiga språk om att återvinna mänskliga krafter i ett gemensamt socialt liv, inte bara om att fördela samma system av varor på ett annat sätt. För det tredje, pengar och behov förändrar mänskliga relationer. Ett särskilt spår i manuskripten gäller pengar. Marx beskriver pengar som ett medel som kan omvandla önskemål och förmågor till köpkraft. Den som har pengar kan få tillgång till sådant som annars vore uppnåeligt, medan den som saknar pengar kan vara skild från även grundläggande resurser. Därmed kan pengar få en nästan självständig social makt. De blir ett allmänt språk för värde, men riskerar samtidigt att dölja vilka mänskliga behov, arbetsinsatser och beroenden som ligger bakom varorna. Marx vänder sig inte mot behov i sig. Tvärtom ser han utvecklingen av rika och mångsidiga behov som en del av mänsklig utveckling. Problemet uppstår när behov främst möts genom marknaden och när tillgången avgörs av egendom snarare än av människors sociala möjligheter. Resonemanget gör texten relevant för frågor som konsumtion, skuldsättning och osäkerhet på arbetsmarknaden, även om den skrevs i en helt annan ekonomisk miljö än dagens Sverige. Läsaren bör dock inte göra Marx analys till en enkel kritik av handel eller pengar. Hans centrala poäng är att pengar får en dominerande roll när sociala relationer organiseras kring privat ägande och beroende av lönearbete. För det fjärde, manifestet gör klasskamp till kapitalismens drivkraft. Det kommunistiska manifestet är mindre filosofiskt än manuskripten och mer koncentrerat kring historisk och politisk konflikt. Marx och Engels beskriver historien som präglad av kamp mellan klasser med olika ställning i produktionen. I den moderna kapitalismen ställs bourgeoisien, den klass som äger kapital och produktionsmedel, mot proletariatet, de människor som i huvudsak måste sälja sin arbetskraft. Författarna betonar samtidigt kapitalismens omvälvande kraft. Den bryter upp äldre lokala band, utvecklar teknik, handel och världsmarknad och förändrar ständigt hur produktion organiseras. Manifestets kritik är alltså inte att det borgerliga samhället saknar dynamik, utan att dess dynamik skapar återkommande kriser, koncentration av ägande och utsatta arbetsvillkor. När konkurrensen pressar företag att effektivisera kan arbetare bli mer beroende av lönearbete samtidigt som produktionen blir allt mer samhällelig. Här finns kopplingen till manuskripten. Den tidigare analysen av förlorad kontroll över arbete får i manifestet en historisk och kollektiv form. Arbetare framställs inte främst som isolerade individer med personliga problem, utan som en klass vars gemensamma position kan skapa politisk organisering och konflikt. Slutligen, kommunismen framställs som rörelse, inte som färdig ritning. Manifestet avslutar inte med en detaljerad modell för hur ett framtida samhälle ska administreras. Istället skiljer Marx och Engels sin kommunism från vad de kallar utopisk socialism. Alltså projekt som försöker övertyga samhället genom färdiga idealbilder utan att utgå från existerande klassförhållanden. Kommunismen beskrivs som en verklig rörelse som vill avskaffa de förhållanden där en klass kontrollerar produktionsmedlen och en annan är beroende av att sälja arbete. Texten förespråkar politisk organisering av proletariatet och tar upp åtgärder som riktas mot privat ägande, arv, kredit och produktion. Men dessa förslag var knutna till 1840-talets europeiska förhållanden och ska inte läsas som ett komplett program för varje tid och plats. För svenska läsare är det särskilt viktigt att skilja textens grundläggande analys från senare statssocialistiska regimer, välfärdsstatliga reformer och moderna vänsterpartier. Manifestet förutsäger inte dessa utvecklingar i detalj. Dess bestående fråga är snarare hur demokrati och frihet påverkas när ekonomisk makt koncentreras. Kombinationen med 1844 års manuskript visar också att Marx politiska mål inte bara gäller institutionsförändring, utan möjligheten att göra arbete och sociala relationer mindre främmande. Sammanfattningsvis, den här samlingen passar läsare som vill förstå Marx innan hans senare och mer systematiska ekonomiska verk, särskilt Kapitalet. Den är användbar för studenter i idéhistoria, filosofi, sociologi och ekonomi, men också för den som vill kunna bedöma vanliga påståenden om marxism på grundval av texterna själva. Manuskripten ger ett språk för att diskutera erfarenheten av arbete, beroende och konsumtion, medan manifestet visar hur Marx och Engels omvandlar kritiken till en teori om klass, historia och politisk organisering. För en svensk publik kan läsningen också skärpa frågor om lönearbete, facklig organisering, ägarkoncentration och relationen mellan marknad och social trygghet, utan att texterna automatiskt ger färdiga svar på nutida politik. Det som skiljer volymen från många introduktioner till marxismen är att den låter två olika register stå sida vid sida. Den ena texten är ofullbordad, sökande och filosofiskt präglad. Den andra är kort, polemisk och medvetet mobiliserande. Kontrasten gör Marx utveckling synlig. Samtidigt kräver boken en kritisk läsning. Begrepp som klass och proletariat hör till en bestämd historisk miljö och flera politiska förutsägelser har varit omstridda eller inte infriats. Vinsten med läsningen ligger därför inte i att få en neutral lärobok, utan i att möta en inflytelserik kritik av hur ekonomiska institutioner formar mänskligt liv och politiska möjligheter. Om du vill stödja Karl Marx, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!